Hej och välkommen till Medberoendeklinikens podcast. Jag och Erik ska idag svara på några frågor som en klient till oss har skickat.
Mm.
Första frågan, kärleksrelationer. Hur man söker sig till en viss typ av relation på grund av sitt medberoende och hur man påverkar varandra negativt på grund av medberoendet. Även hur man kan börja förändra beteendet till något positivt och huruvida man kan dras till en sund relation även om man har en medberoende problematik. Det var frågan.
Ja.
Mm.
Ja, kan man det? Jag tänker att eftersom det är medberoendet som ställt till det, då påverkar ju den relation oavsett. Men man kan ju förstärka den åt varann.
Ja, och alltså frågeställningen är ju lite sådär ett intellektualiserande av en problematik som inte ligger i intellektet.
Nej,
så att jag kan ju göra det på ett medvetet plan, men den här problematiken ligger ju liksom i jag, på jagplanet, i det själsliga, så att säga. Det är där det skadas. Mm. Och det är där det blir problem.
Mm.
Alltså att det går liksom inte att lura systemet eller komma runt det. Eller... Man kan vara medveten om det, men det hjälper inte så där jättemycket ändå. Det här beror nog på mig, men det kommer ändå att ske, så att säga.
Ja. Nej, då medberoende kickar in, då har vi ju tappat kontrollen.
Ja.
Och så men, går vi förlängda ryggmärgen. Va?
Ja, men jag tänkte ändå att frågeställningen är bra, för att den
absolut.
Man kan liksom förtydliga hur medberoendet är och var det sitter någonstans och hur det är. Agerar. Och det kanske blir som ett upprepande, men det får nog bli det, för att vi måste hela tiden titta på vad medberoende egentligen är. Och det är just där att jag har förlorat kontakten till mig själv i att jag inte har blivit stimulerad eller blivit mätt eller liksom fått det jag behöver i min uppväxt. Så kontakten till mig själv, den finns liksom inte överhuvudtaget i det att jag hamnar i de här situationerna. Och situationerna när det blir problem i relationen är situationer som jag söker upp därför att jag behöver få ett avslut. Jag behöver få en kontroll över den.
Mm.
Problemet är bara att jag söker upp det på precis samma sätt som det har uppstått.
Mm. Jo, det är ju en situation eller förhållande där vi känner igen oss.
Mm.
Och har en strategi för att hantera. Det är ju vad medberoendet innebär.
Ja. Och det var också hennes andra fråga, var kontrollbeteendet.
Mm.
Hur gör man för att slippa det eller befria sig från det? Och kontrollbeteendet är ju just, det är också egentligen ett annat ord för ett traumaupprepande beteende.
Ja. Medberoendets högra ben. Det är kontroll.
Ja. Är jag inte där så får kontrollen rycka in. Jag tänker vi kan också beskriva det ur ett dimensionellt perspektiv. Att det här att intellektet, där vi förstår och där vi befinner oss konstant, som vi har full tillgång till och som egentligen inte har några problem, för att det är logiskt och rationellt. Det får alltid till det på något sätt. Det hittar alltid sin väg. Och sen så har vi, och det, alltså intellektet är tredimensionellt och kan se saker ur tre dimensioner. Men jag, eller livet, eller verkligheten har fler dimensioner än tre. Och det har vi inte tillgång till om vi är på något sätt skrämda. Och har vi blivit skrämda eller rättare sagt, har vi inte fått hjälp när vi varit skrämda så att vi kan få möjlighet att se saker ur dess helhet så att säga i vår uppväxt, så lever vi i vårt intellekt.
Mm.
Och då har vi inte möjlighet att uppfatta situationen som den egentligen är, utan då tittar vi på den från ett historiskt perspektiv, det som sker i relationen. Och så kan jag inte särskilja på vad som är du och vad som är jag. Någonstans är jag rädd, och rädslan kan uttrycka sig i stress och ångest och ilska och smärta och så vidare. Men rädsla är liksom kärnan.
Mm.
Och då finns heller inte kärlek. Alltså kärlek är ju på något sätt resultatet av att vara fri från rädsla. Och är jag i kärlek, så, eller rättare sagt, när vi är i kärlek, då har vi inga problem. Och när vi inte är i kärlek, då får vi problem.
Ja.
Så att kärlek är ju på något sätt lösningen. Och för att komma till lösningen så behöver vi vårt andliga varande, vårt utrymme.
Ja. Jo, för antingen är vi ju i kärlek, som du säger, eller intimitet. Eller så är vi ju i objektifiering.
Mm.
Där vi, ja, det här digitala, nollor och ettor.
Ja.
Där allting är vän eller fiende och ingenting däremellan.
Mm.
Och då rädslan kom, då är det fiende, då är allting fiende.
Mm.
Och det styr vi inte över, för vi är förlorade där.
Och när det blir liksom ett problem i relationen, så är det ju att på något sätt så har jag lämnat över makten till den som jag har framför mig.
Mm.
Och jag är i ett underläge. Så jag slåss för att slippa vara i underläget. Och då slåss jag ju mot den som jag har framför mig, som jag egentligen behöver komma till.
Ja.
Och så känner vi likadant båda två. Båda blir offer för den andra. Och ingen kan liksom ta ansvar.
Mm. Det låter lite hopplöst, du, Thomas.
Ja, det, alltså det, att vara i medberoende är hopplöst.
Ja.
Det är därför vi måste komma bort ifrån det. Vi måste.
Ja visst. Vi får ju ta. Vi får ju ta ljusna upp lite här.
Ja.
så vi ser en lösning. För det finns ju en lösning.
Ja, och lösningen är ju både insikten och kunskapen om problematiken.
Mm.
För att alltså det är också en bra fråga i frågan. Där att ja, men vad ska jag göra och vad är lösningen? Hur ska jag agera och så vidare.
Mm.
Men lösningen är väldigt mycket att förstå vad det är som... att få insikten om vad det är som är problemet.
Ja.
Och när jag verkligen ser allting ur dess helhet, så blir jag liksom delaktig i det sammanhang som jag blivit utesluten från.
Men exakt. Men det låter ju väldigt enkelt om man säger. Och principen är ju enkel. Men tillvägagångssättet är ju faktiskt ett arbete. Men det ska ju också göras.
Mm.
Även om det är ett väldigt tacksamt arbete, för att det ger ju väldigt fina sidovinster, bara man vet hur man ska gå tillväga.
Ja. Ja, visst.
Och det här är väldigt, väldigt svårt att utföra på egen hand. Det är lättare att KBT lite grann och försöka ändra sina beteenden. Men att gå till botten med var det kommer ifrån, det måste man nog göra tillsammans med någon på ett eller annat vis. Helst i grupp.
Ja, alltså jag vill ju ta det längre. Jag vill säga eller påstå att man kan inte göra det ensam eller tillsammans med någon. Utan vi måste vara i ett sammanhang som har de här de multipla dimensionerna, så att det verkligen kan uppfatta en helhet i det.
Ja. Jo, så är det.
Vi ska inte lösa ett problem på det sättet att vi ska förstå och liksom få verktyg och komma vidare, utan när jag ser helheten så blir jag bara tacksam över att jag liksom Det är tacksamhet som blir
tillståndet. På vägen dit är det ju, det förenklar ju om man har samtal med någon som har gjort resan själv och har insikt i vägen, så att säga. För då kan man hamna på banan. För det kan vara väldigt svårt också att se nyttan med att gå i en grupp innan man har förstått hur det fungerar.
Ja.
Så tänker jag också att man, den kan man ju också behöva. Jag kan ju inte, det jag inte har kännedom och kunskap om, det är svårt att veta att jag behöver och vad det ska tjäna till.
Det...
Så man kan ju göra ingången lätt genom att inleda med samtal med någon som har insikt och har redan gjort delar av resan, eftersom man aldrig blir färdig.
Det är precis som du säger, att det är bra att vara liksom införstådd med att jag verkligen behöver gruppen innan jag sätter mig i gruppen. Att jag förstår vad det innebär, vad det är för något.
Exakt.
Jag ser också att den här rädslan som är problemet, alltså det som händer när jag förlorar mig, jag hamnar i ett medberoende och blir styrd, alltså resultaten där jag blir rädd och inte kan ta eget ansvar, är att jag styrs av det som jag har lärt mig att styras av, det system som jag växt upp.
Ja.
Där förlorar jag
den, till det. Den strategi som jag har valt en gång i världen att följa.
Och den är precis likadan som det var när jag var väldigt liten.
Mm.
Kanske mer sofistikerad, men det är samma principer.
Mm.
Men det som är när jag är där, och varför gruppen är viktig i utveckling, i att när jag är där så är jag liksom utsatt som individ. Jag är ensam och jag kan bli avvisad, försvinna, inte få vara med. Men om jag kan öppna mig för att uppfatta att jag är en del i ett sammanhang, så är sammanhanget, det är helheten. Jag är en del av ett stort sammanhang. Jag är inte en enskild ensam individ.
Nej.
Och att se det och förstå det är liksom en hisnande tanke innan det här.
Så man är inte en ensam satellit.
Nej. Utan vi är i det sammanhang som vi verkar, och det sammanhanget behöver vi ta hand om.
Mm.
Och en annan hisnande tanke är just det där att livet är det som jag är här och nu. Så att nu sitter jag i den här gruppen och nu är det livet.
Ja.
Känslan blir då direkt, eller tanken blir då direkt, hur ska jag ta med mig det här och applicera det i min familj, i mina relationer, i mitt arbete och så vidare. Men det finns inte. Nu sitter vi här och det är bara det som finns. Allt annat är bara en idé om någonting.
Ja.
Och när jag verkligen kan vara i sammanhang, så kommer jag utvecklas att jag kan vara i nästa sammanhang och i nästa och i nästa.
Mm.
Tillförsikt i livet.
Ja, den stora nyttan kommer ju vart efter. Det sker ju inte över dagen.
Nej. Och öka medvetenheten och våga vara närvarande. Det kräver mycket.
Ja.
Det är svårt. Jag tänker där att det på ett sätt.
Men min erfarenhet och från de grupper som jag har suttit i, det är att det går ganska fort att man får stort förtroende för individerna i gruppen, eftersom vi sitter i samma båt och ingen har någonting för att sitta där och föreställa någonting annat.
Nej, vi gör ju det, att gruppen blir väldigt snabbt en grupp efter bara förmiddagspasset så känner ju gruppen att nu är vi en grupp.
Att det börjar ta sig. Det kan skava lite grann i början, men det släpper väldigt fort.
Ja.
Och jag personligen tror att det handlar mycket om villighet. Att jag vill verkligen att det ska bli bra. Och vill alla det, då blir det det.
Ja. Och att man vill, men också att man ser att jag måste det här. Alltså det är...
Jo.
Det är jo, ett villkor det är det för att jag ska vill. Klara mitt liv.
Och då släpper man alla problem eller föreställningar om vad som kan gå fel och sådär. Då får man... Man orkar inte ta med det längre.
Nej. Jag hade ett samtal med en klient igår som... nu jag sa, vad är det som har hänt? Alltså, du är väldigt... Väldigt annorlunda, väldigt åtagen. Du verkligen går till dina rädslor och blottar dem. Och då så sa han det att han har levt kanske halva sitt liv. Och inser nu att det kommer inte ske någonting. Utan det kommer fortsätta så här. Om inte han gör någonting. Och det är inte okej.
Ja.
Och det den tanken, insikten, den uppenbarade sig nu i 40-årsåldern.
Mm.
Att han måste göra någonting. Inte bara att han vill ha det bättre och våra önskar och hoppas.
Nej, det räcker inte.
Utan nu gör han det.
Ja, och det är det jag säger också. Att jag vill det här, det är en sak. Men jag måste göra jobbet. Det finns inget annat.
Mm.
Men det är väldigt belönande. Längs resan.
Ja, på en gång.
Ja, det börjar fort.
Ja.
Och sen ökar det bara.
Ja, så fort han sa de där orden och vi tittade på varandra och han började gråta. Och så tittade vi på den igen och så skrattade vi.
Ja.
Som på en gång hände.
Exakt så funkar det.
Mm. Han kände bara en otrolig tacksamhet att han kan faktiskt göra någonting åt sin situation.
Ja, nej, och det är så fantastiskt förlösande att få uttrycka sig bara.
Mm. Och det som står främst i vägen, alltså nu har vi pratat om rädsla. En annan benämning är ju skammen.
Mm.
Som också är ju rädsla på något sätt. Men skammen hindrar ju en väldigt starkt från att få någon utveckling, komma någon vart.
Mm.
Så den behöver vi liksom gå igenom, skam. Skamskölja oss. Det går igenom det här vattenfallet av skam.
Ja.
Och komma ut på andra sidan. Och vi vet egentligen inte vad det är vi skäms för. Utan det är liksom den här skammen över att när jag gör det jag behöver så är det på något sätt fel.
Ja.
När jag uttrycker mina behov så är det inte okej.
Har vi hittat kärnan i det här nu, Thomas?
Ja, kanske.
Ja, jag tror det.
Det var vårat svar på kärleksrelationer och kontrollbeteende.
Ja.
Alltså i kärleksrelationen, det som behövs för att vi på en gång ska få en förändring, det är att båda känner ett åtagande. I att förändra.
Mm.
Och då börjar det komma en tillit. Och det är ju tilliten som på något sätt är kärnan att den har försvunnit.
Ja, och då vågar man vara ärlig.
Ja.
Man vågar vara ärlig och intim och lita på att man inte blir knivhuggen i ryggen.
Ja, och man får på något sätt också tillgång till ärligheten. För har jag inte tilliten så kan jag inte riktigt se vad ärlighet är för någonting.
Nej.
Då blir ärligheten att men du sa och du gjorde.
Mm.
Men när tilliten finns i en relation, då blir det mer att jag känner, jag befinner mig. Jag kan inte se mig själv om inte du visar dig. Det är så det fungerar exakt. I en relation.
Nej, vi har ju de övningarna där vi kan förstärka det här.
Ja.
Så det finns ju...
Känner, det där känner jag ju också så tydligt själv i min relation när jag tappar förmågan att visa mig själv. Per automatik så gör jag inte det. Jag måste liksom medvetet att liksom, just det, nu måste jag vara ärlig, nu måste jag vara här, nu måste jag vara närvarande. Och då får jag ju det tillbaka.
Exakt.
Ja. Det var vårat svar på två frågor.
Enkla svar på svåra frågor.
Ska vi tacka för oss idag?
Det tycker jag. Tack för idag.
Tack för idag. Vi hörs vidare. Hej.
Hej.
Hej och välkommen till Medberoendeklinikens podcast. Jag och Erik ska idag svara på några frågor som en klient till oss har skickat. Första frågan. Kärleksrelationer. Hur man söker sig till en viss typ av relation på grund av sitt medberoende. Och hur man påverkar varandra negativt på grund av medberoendet. Även hur man kan börja förändra beteendet till något positivt. Och huruvida man kan dras till en sund relation även om man har en medberoende problematik. Det var frågan.
Ja. Ja, kan man det? Jag tänker att eftersom det är medberoendet som ställt till det, då påverkar ju den relation oavsett. Men man kan ju förstärka den åt varann.
Ja, alltså frågeställningen är ju lite sådär ett intellektualiserande av en problematik som inte ligger i intellektet.
Nej,
så att jag kan ju göra det på ett medvetet plan. Men den här problematiken ligger ju liksom i jag, på jagplanet i det själsliga, så att säga. Det är där det skadas. Mm. Och det är där det blir problem.
Mm.
Alltså att det går liksom inte att lura systemet eller komma runt det. Eller... Man kan vara medveten om det, men det hjälper inte så där jättemycket ändå. Det här beror nog på mig, men det kommer ändå att ske, så att säga.
Mm. Nej, då medberoende kickar in, då... Då har vi ju tappat kontrollen.
Ja.
Och så men går vi på förlängda ryggmärgen. Va?
Ja, men jag tänkte ändå att frågeställningen är bra. För att den
absolut.
Man kan liksom förtydliga hur medberoendet är. Och var det sitter någonstans. Och hur det agerar. Och det kanske blir som ett upprepande. Men det får nog bli det. För att vi måste hela tiden titta på vad medberoende egentligen är. Och det är just där att jag har förlorat kontakten till mig själv. I att jag inte har blivit stimulerad eller blivit mätt. Eller liksom fått det jag behöver i min uppväxt. Så att kontakten till mig själv, den finns liksom inte överhuvudtaget. I det att jag hamnar i de här situationerna. Och situationerna när det blir problem i relationen är situationer som jag söker upp därför att jag behöver få ett avslut. Jag behöver få en kontroll över den. Problemet är bara att jag söker upp det på precis samma sätt som det har uppstått.
Jo, det är ju en situation eller förhållande där vi känner igen oss. Och ha en strategi för att hantera. Det är ju vad medberoendet innebär.
Ja. Och det var också hennes andra fråga. Var kontrollbeteendet. Hur gör man för att slippa det? Eller befria sig från det? Och kontrollbeteendet är ju just. Det är också ett annat ord för ett traumaupprepande beteende.
Ja. Medberoendets högra ben. Det är kontroll.
Ja. Är jag inte där så får kontrollen rycka in. Jag tänker att vi kan också beskriva det ur ett dimensionellt perspektiv. Att det här att intellektet, där vi förstår och där vi befinner oss konstant, som vi har full tillgång till och som egentligen inte har några problem, för att det är logiskt och rationellt, det får alltid till det på något sätt, det hittar alltid sin väg. Och sen så har vi, och det, alltså intellektet är tredimensionellt och kan se saker ur tre dimensioner. Men jag, eller livet, eller verkligheten har fler dimensioner än tre. Och det har vi inte tillgång till om vi är på något sätt skrämda. Och har vi blivit skrämda, eller rättare sagt, har vi inte fått hjälp när vi varit skrämda så att vi kan få möjlighet att se saker ur dess helhet, så att säga, i vår uppväxt, så lever vi i vårt intellekt.
Mm.
Och då har vi inte möjlighet att uppfatta situationen som den egentligen är, utan då tittar vi på den från ett historiskt perspektiv, det som sker i relationen. Och så kan jag inte särskilja på vad som är du och vad som är jag. Någonstans är jag rädd, och rädslan kan uttrycka sig i stress och ångest och ilska och smärta och så vidare. Men rädsla är liksom kärnan.
Mm.
Och då finns heller inte kärlek. Alltså kärlek är ju på något sätt resultatet av att vara fri från rädsla. Och är jag i kärlek, när vi är i kärlek, då har vi inga problem. Och när vi inte är i kärlek, då får vi problem.
Ja.
Så att kärlek är ju på något sätt lösningen. Och för att komma till lösningen så behöver vi vårt andliga varande, vårt utrymme.
Ja. Jo, för antingen är vi ju i kärlek, som du säger, eller intimitet. Eller så är vi ju i objektifiering.
Mm.
Där vi, ja, det här digitala, nollor och ettor.
Ja.
Där allting är vän eller fiende och ingenting däremellan.
Mm.
Och då rädslan kom, då är det fiende, då är allting fiende.
Mm.
Och det styr vi inte över, för vi är förlorade där.
Och när det blir liksom ett problem i relationen, så är det ju att på något sätt så har jag lämnat över makten till den som jag har framför mig.
Mm.
Och jag är i ett underläge. Så jag slåss för att slippa vara i underläget. Och då slåss jag ju mot den som jag har framför mig, som jag egentligen behöver komma till.
Ja.
Och så känner vi likadant båda två. Båda blir offer för den andra. Och ingen kan liksom ta ansvar.
Mm. Det låter lite hopplöst, Thomas.
Ja, att vara medberoende är hopplöst.
Ja.
Det är därför vi måste komma bort ifrån det. Vi måste.
Ja, visst. Vi får ju ta ljusna upp lite här.
Ja.
så vi ser en lösning. För det finns ju en lösning.
Ja, och lösningen är ju både insikten och kunskapen om problematiken.
Mm.
För att alltså det är också en bra fråga i frågan. Där att ja, men vad ska jag göra och vad är lösningen? Hur ska jag agera och så vidare.
Mm.
Men lösningen är väldigt mycket att förstå vad det är som... att få insikten om vad det är som är problemet.
Ja.
Och när jag verkligen ser allting ur dess helhet, så blir jag liksom delaktig i det sammanhang som jag blivit utesluten från.
Men exakt. Men det låter ju väldigt enkelt om man säger. Och principen är ju enkel. Men tillvägagångssättet är ju faktiskt ett arbete. Men det ska ju också göras.
Mm.
Även om det är ett väldigt tacksamt arbete. För att det ger ju väldigt fina sidovinster. Bara man vet hur man ska gå tillväga.
Ja. Ja, visst.
Och det här är väldigt, väldigt svårt att utföra på egen hand. Det är lättare att KBT lite grann och försöka ändra sina beteenden. Men att gå till botten med var det kom ifrån, det måste man nog göra tillsammans med någon. på ett eller annat vis. Helst i grupp.
Ja, alltså jag vill ju ta det längre. Jag vill säga att, eller påstå att man kan inte göra det ensam eller tillsammans med någon. Utan vi måste vara i ett sammanhang som har de här de multipla dimensionerna så att vi verkligen kan uppfatta en helhet i det.
Ja. Jo, så är det.
Vi ska inte lösa ett problem på det sättet att vi ska förstå och liksom få verktyg och komma vidare, utan när jag ser helheten så blir jag bara tacksam över att jag liksom det är tacksamhet som blir
på vägen dit är det förenklar ju om man har samtal med någon som har gjort resan själv och har insikt i vägen så att säga. För då kan man hamna på banan. För det kan vara väldigt svårt också att se nyttan med att gå i en grupp. Innan man har förstått hur det fungerar.
Ja.
Så tänker jag också att man... Den kan man ju också behöva... Jag kan ju inte... Det jag inte har kännedom och kunskap om, det är svårt att veta att jag behöver. Och vad det ska tjäna till.
Mm.
Så man kan ju göra ingången lätt genom att inleda med samtal med någon som har insikt och har redan gjort delar av resan, eftersom man aldrig blir färdig.
Det är precis som du säger, att det är bra att vara liksom införstådd med att jag verkligen behöver gruppen innan jag sätter mig i gruppen. Att jag förstår vad det innebär, vad det är för något.
Exakt.
Jag ser också att den här rädslan som är problemet, alltså det som händer när jag förlorar mig, jag hamnar i ett medberoende och blir styrd, alltså resultaten där jag blir rädd och inte kan ta eget ansvar, är att jag styrs av det som jag har lärt mig att styras av, det system som jag växt upp.
Ja.
Där förlorar jag
den till det. Den strategi som jag har valt en gång i världen att följa.
Mm. Och den är precis likadan som den var när jag var väldigt liten.
Mm.
Kanske mer sofistikerad, men det är samma principer.
Mm.
Men det som är när jag är där, och varför gruppen är viktig i utveckling, i att när jag är där så är jag liksom utsatt som individ. Jag är ensam och jag kan bli avvisad, försvinna, inte få vara med. Men om jag kan öppna mig för att uppfatta att jag är en del i ett sammanhang, så är sammanhanget, det är helheten. Jag är en del av ett stort sammanhang.
Mm.
Jag är inte en enskild ensam individ.
Nej.
Och att se det och förstå det är liksom en hisnande tanke innan det här.
Så man är inte en ensam satellit.
Nej. Utan vi är i det sammanhang som vi verkar. Och det sammanhanget behöver vi ta hand om.
Mm.
Mm. Och... En annan hisnande tanke är just det där att livet är det som jag är här och nu. Så att nu sitter jag i den här gruppen och nu är det livet.
Ja.
Känslan blir då direkt, eller tanken blir då direkt. Hur ska jag ta med mig det här och applicera det i min familj, mina relationer, mitt arbete och så vidare. Men det finns inte. Nu sitter vi här och det är bara det som finns. Allt annat är bara en idé om någonting.
Ja.
Och när jag verkligen kan vara i sammanhang så kommer jag utvecklas att jag kan vara i nästa sammanhang och i nästa och i nästa.
Mm.
Tillförsikt i livet.
Ja, den stora nyttan kommer ju vartefter. Det sker ju inte över dagen.
Nej. Och öka medvetenheten och våga vara närvarande. Det kräver mycket.
Jo.
Det är svårt. Jag tänker där att det på ett sätt,
men
det,
alltså det, min erfarenhet och från de grupper som jag har suttit i, det är att det går ganska fort att man får stort förtroende för individerna i gruppen, eftersom vi sitter i samma båt och ingen har någonting för att sitta där och föreställa någonting annat.
Nej, vi gör ju det att vi, gruppen blir väldigt snabbt en grupp. Efter bara ja. Förmiddagspasset så känner ju gruppen att nu är vi en grupp.
Att det börjar ta sig. Det kan skava lite grann i början, men det släpper väldigt fort.
Ja.
Och jag personligen tror att det handlar mycket om villighet. Att jag vill verkligen att det ska bli bra. Och vill alla det, då blir det det.
Ja. Och att man vill, men också att man ser att jag måste det här. Alltså det är ett villkor det är det för att jag ska vill. Klara mitt liv.
Och då släpper man alla problem eller föreställningar om vad som kan gå fel och sådär. Då får man orkar inte ta med det längre.
Nej. Jag hade ett samtal med en klient igår som nu, jag sa, vad är det som har hänt? Alltså, du är väldigt, väldigt annorlunda, väldigt åtagen. Du verkligen går till dina rädslor och blottar dem. Och då så sa han det att han har levt kanske halva sitt liv. Och inser nu att det kommer inte ske någonting. Utan det kommer fortsätta så här. Om inte han gör någonting. Och det är inte okej.
Okay. Mm.
Och det är den tanken. Insikten, den uppenbarade sig nu i 40-årsåldern.
Mm.
Att han måste göra någonting. Inte bara att han vill ha det bättre och våra önskar och hoppas.
Nej, det räcker inte.
Utan nu gör han det.
Ja, och det är det jag säger också. Att jag vill det här, det är en sak. Men jag måste göra jobbet. Det finns inget annat.
Mm.
Men det är väldigt belönande längs resan.
Ja, på en gång.
Ja, det börjar fort.
Ja.
Och sen ökar det bara.
Ja, så fort han sa de där orden.
Mm.
Och vi tittade på varandra och han började gråta. Och så tittade vi på varandra igen och så skrattade vi.
Ja.
Som på en gång händer.
Exakt så funkar det.
Mm. Han kände bara en otrolig tacksamhet att han kan faktiskt göra någonting åt sin situation.
Ja. Nej, och det är så fantastiskt förlösande att få uttrycka sig bara.
Mm. Och det som står främst i vägen, alltså nu har vi pratat om rädsla. En annan benämning är ju skammen.
Mm.
Som också är ju rädsla på något sätt. Men skammen hindrar ju en väldigt starkt från att få någon utveckling, komma någon vart.
Mm.
Så den behöver vi liksom gå igenom. Skam skölja oss. Vi går igenom det här vattenfallet av skam. Och komma ut på andra sidan. Och vi vet egentligen inte vad det är vi skäms för. Utan det är ju liksom den här skammen över att när jag gör det jag behöver så är det på något sätt fel.
Ja.
När jag uttrycker mina behov så är det inte okej.
Okay. Har vi hittat kärnan i det här nu, Thomas?
Ja, kanske.
Ja, jag tror det.
Det var vårat svar på kärleksrelationer och kontrollbeteende.
Ja.
Alltså i kärleksrelationen, det som behövs för att vi på en gång ska få en förändring, det är att båda känner ett åtagande i att förändra.
Mm.
Mm. Och då börjar det komma en tillit, och det är ju tilliten som på något sätt är kärnan att den har försvunnit.
Ja, och då vågar man vara ärlig.
Ja.
Man vågar vara ärlig och intim och lita på att man inte blir knivhuggen i ryggen.
Ja, man får på något sätt också tillgång till ärligheten. För har jag inte tilliten så kan jag inte riktigt se vad ärlighet är för någonting. Då blir ärligheten att ja, men du sa och du gjorde. Men när tilliten finns i en relation, då blir det mer att jag känner, jag befinner mig. Jag kan inte se mig själv om inte du visar dig. Det är så det fungerar i en relation.
Nej, vi har ju de övningarna där vi kan förstärka det här.
Ja.
Så det finns ju...
Det där känner jag ju också så tydligt själv i min relation när jag tappar förmågan att visa mig själv. Per automatik så gör jag inte det. Jag måste liksom medvetet att... Liksom, just det, nu måste jag vara ärlig, nu måste jag vara här, nu måste jag vara närvarande. Och då får jag ju det tillbaka.
Exakt.
Ja. Det var vårat svar på två frågor.
Enkla svar på svåra frågor.
Ska vi tacka för oss idag?
Det tycker jag. Tack för idag.
Tack för idag. Vi hörs vidare. Hej.
Hej.